välkomna till Ålandstidningens partiledarintervju med anledning av lagtingsvalet i höst. Nu har turen kommit till Marcus Måtar, ordförande för Obunden Samling. Välkommen.
Tack ska du ha.
Jag heter Nina Smeds. Obunden Samling har 4 mandat i lagtinget just nu. Man har en ministerportfölj, infrastrukturministern, och så har man också talmansposten. Marcus Måtar, efter valet, ni hade svårt att hitta en minister till den här ministerportföljen. Vad var det som hände?
Oj, det är nog ganska svårt för mig att i detalj gå in i den processen. Jag hade ju då den hösten eller den sommaren 19 då givit mig in i politiken för första gången och var milt sagt väldigt grön. Det var dåvarande partiledare Bert Häggblom som skötte förhandlingarna och som var mest insatt i vad partiet hade för vad ska vi kalla det, resurser, personresurser. Så han skulle väl egentligen vara den som skulle vara bäst lämpad att svara på den här frågan. Sen vet jag att vi hade många goda namn som dock i förhandlingarna med de övriga regeringspartierna inte godkändes. Och det är sånt som jag själv har tänkt så här i efterhand att kanske vi kunde ha stått på oss lite mera, men det är alltid lätt att vara så här efterklok. Och jag tycker att den lösningen vi fick sen med Christian Wikström som minister så blev riktigt lyckad och Christian har verkligen vuxit in i rollen på ett bra sätt.
Så att ni i partiet är nöjda med den slutliga lösningen?
Vi är nöjda på det sättet att så som det sen till slut blev så här i efterhand så tycker jag att vi kan vara nöjda.
Mm. Ni har suttit då i regeringen nu 4 år snart. Hur mår partiet?
Jag skulle säga att partiet mår riktigt bra. Vi har lyckats, tycker jag i varje fall, någorlunda hålla vår profil trots att vi har varit med i ett regeringssamarbete som med jämna mellanrum har varit kanske lite guppigt och funnits lite luftgropar och så här under den här färden. Och jag sa senast igår när vi hade ett medlemsmöte och styrelsemöte så sa jag att det är förstås lite svårt för mig att säga. Jag tror inte att jag alltid får höra precis allt, hur det går för partiet och vad folk tycker. Men det som kommer fram till mig och det som jag ändå lyckas snappa upp så är att vi har en ganska tydlig och lätt växande väljarskara.
Men ni hade ju lite gupp i start om vi säger så. Och det kanske var mycket fokus kring dig och Bert Häggblom och era juridiska, vad ska man säga, huvudsyssla eller sidobusiness. Mm. Det var diskussion om du dömdes då för grovt ocker och sen din och Bert Häggbloms juridiska åtagande när det gäller ärenden som var mot landskapsregeringen. Så att det var mycket diskussion då i början kring det. Mm. Hur upplevde ni det i partiet? Tyckte ni det var oskäligt att ta upp sådana saker?
Nej, inte vet jag. I partiet skulle jag väl inte säga att det var något problem. Det där var ju nu sist och slutligen en ganska kort tid där i början som de här sakerna kom upp. Det man får komma ihåg att jag dömdes ju, alltså min dom kom ju 31/12/2018, det vill säga långt före valet. Sen var det att domen vann laga kraft eftersom inte HD tog upp ärendet. Och det skedde i november 19. Så det var ju en sak. Sen kom det ju upp då de här andra sakerna. Ja, för det första, de här olika ärendena, de blev ju sedermera dömda. Ja, inte vet jag. Inte. I partiet såg jag nog inte att det var något bekymmer med det. Det var ju snarast ärligt talat så var det media som lyfte upp det här och gjorde en ganska stor grej av det. Trots att om den som sätter sig in i sakerna skulle säga ganska tydligt att det inte påverkade landskapsregeringen.
Mm. Nej, det var ju oppositionen då ställde ju frågor om landskapsregeringens förtroende för Bert Häggblom och dig just. Så att det var ju inte bara media som tog upp det.
Det har du rätt i.
Men sen lugna allt ner sig och det blev business as usual kan man säga när det gäller lagtinget. Och du har varit ordförande sen i våras.
Ja.
Har du hunnit sätta dig in i rollen så här strax före valet?
Jo, jag har varit vice ordförande tidigare och Bert har haft ganska mycket med det här talmansuppdraget. Och således så har jag till viss del axlat det här ordförandeskapet redan lite i praktiken. Och det känns nog som att jag har så här sakta men säkert vuxit in i rollen och fått då en ganska bred acceptans för det då, bland de aktiva medlemmarna.
Men hur ser du nu när ni går mot lagtingsvalet? Jag menar, förra valet, du sa själv att du var väldigt grön i det valet. Nu är det du som har huvudansvaret då för partiet att komma igenom det här följande val. Hur ser du på den utmaningen?
Absolut inga problem. Vi ska komma ihåg att Bert har ju inte gått upp i rök på något sätt. Jag träffar ju nästan Bert mer än vad jag träffar min familj. Så han är kvar och han ställer upp i kommunalvalet och vi hjälps åt och vi har en stor styrelse, vi har engagerade medlemmar, vi har en engagerad lagtingsgrupp och det här då tillsammans så fixar vi det här. Det är absolut inga problem.
Så återväxten är tryggad i partiet?
Det är den verkligen.
Mm. Om man ser på regeringssamarbete, vilka har varit de stora utmaningarna för Obundens samling?
Mm. Det här, jag skulle väl säga att de stora utmaningarna är väl att få det här samarbetet att löpa. Dels så måste samarbetet inom regeringen fungera bra och ledarskapet där. Dels att det inte sen blir en vi och dem situation där landskapsregeringen sen när de kommer till de lagtingsledamöter som sitter i lagtinget som stöder regeringen att samarbetet där sen också löper på. Och det är det svåraste i det här samarbetet. Alltså att få lagtinget och regeringen att dra jämnt. Och att få information att flöda däremellan. Och att överhuvudtaget liksom hålla alla uppdaterade och med i vagnen.
Ja, det är någonting som du har kritiserat flera gånger att inte lagtingsgruppen blir informerad om vad regeringen gör.
Ja, där ska jag väl säga som så att när det gäller liksom vår lagtingsgrupp så har ju vi fått information alltid av vår minister. Så går det till och det har jag väl inte kritiserat i sig. Jag skulle mera säga att jag har varit lite skeptisk till hur lantrådet har skött de här sakerna. Och där vi har regelbundna möten på måndag morgnar så har regeringskoalitionens gruppledare möten. Och där har jag uttryckt kritik för att de här mötena behöver struktureras upp. Det behöver vara tydligare vad som händer. Och vi gruppledare behöver kunna på förhand veta vad vi ska diskutera och hur vi sen ska diskutera ihop oss. Så det handlar alltså inte om till exempel Obundens lagtingsgrupp att vi vet nog vad som händer och vi har den informationen vi har. Men sen för att vi på ett meningsfullt sätt ska kunna tala med de andra grupperna så behöver det samarbetet ha varit svårt. Där det ibland känns som att Centern vet en sak och Moderaterna vet en sak och vi vet en sak, men vi vet ingenting tillsammans. Den känslan har uppkommit emellanåt och det har jag kritiserat.
Hur ser du på de här avhoppen då från regeringssamarbete? Vi har både Ålands framtid och Hållbart initiativ som har hoppat av regeringssamarbete.
Ja, alltså jag ser dem som fullt väntade avhopp. När det gäller Hållbart initiativ så vet jag ju inte riktigt ärligt talat vad tanken var att de var med från början. Jag har full förståelse för att de kände att de inte kunde vara med för deras politik bedrevs inte. Och det tycker jag bara att man kunde säga från början. Så. Men det är klart man tänker väl att är man med så är det är bättre att vara med än att inte vara med. Sen när det gäller Ålands framtid så tror jag att om man ser liksom den det partiets utveckling så måste de ju känna en viss press, precis som alla känner en press inför höstens val. Men att sitta med i en regering där man vet att regeringspartierna blir ofta straffade i ett val sen, så sitter man med ett mandat, så då är det nog en liten så här nästan överlevnadsfråga där man funderar, ska vi vara med eller ska vi inte vara med? Och så jag har viss förståelse för deras beslut också.
Mm. Vilka frågor skulle du säga att ni har drivit särskilt den här mandatperioden?
Du menar obunden samling just då?
Obunden samling, precis. Jo, partiet.
Ja, det här. Vi har ju generellt stått för att försöka ha någon form av återhållsamhet när det gäller ekonomin, och att man inte bara kan låta saker och ting rusa på och bara betala och bara låta budgetunderskottet bli högre och högre. Nu har vi ju ändå ett ganska stort budgetunderskott igen då, men sen när man tittar på boksluten så hade ju rätt upp sig, så jag har ju inte varit särskilt oroad för de här budgetunderskotten i varje fall direkt. Så svar på din fråga då, generellt att försöka vara någon form av broms i det här samarbetet, det tycker jag att vi har försökt göra, och vi har till vissa delar lyckats. Det är lite svårt det här, för sånt här märks inte utåt så bra, att vi försöker bromsa på projekt som skulle kosta för mycket pengar. Men sen då, om vi tar mera konkreta frågor som har märkt, så vi har ju bidragit till att den här tvångssammanslagningen av kommunerna har stoppats. Den hade blivit väldigt kostsam och det hade inte fungerat. Vi är nöjda över att kommunerna får bestämma själva hur deras framtid ska se ut. Vi är nöjda över att vi har fått den här tjänstemannalagen nu här på slutrakan fixad, så att det ska i varje fall bli betydligt svårare att ha OHS-personal främst då, och även landskapsförvaltningspersonal på sådana här snuttarbetsavtal som vi har sett som totalt orättvisa och även för övrigt oändamålsenliga, dumma, korkade. Alltså vill man ha sin personal kan man ju inte ha dem på taskiga arbetsvillkor. Det känner vi oss väldigt nöjda över, och det berör en väldigt stor mängd personer. Det är väl två saker som jag väljer att lyfta fram här nu.
Men om vi återgår till kommunfrågan, den har egentligen inte fått någon lösning under den här mandatperioden heller, för att det aviserades en kriskommunlag som inte heller gick igenom. Så att hur ser obunden samling ut på, hur ser ni på kommunernas framtid?
Ja, vi har ju aldrig lanserat någon, alltså obunden samling har aldrig stått bakom någon kriskommunlag. Det är ju någonting som ärligt talat inte riktigt vet vem det var som ville ha den. Det har ropats väldigt högt från oppositionen att den måste komma, att det är någon form av överlevnadsfråga. Jag brukar säga det, att titta på församlingarnas utveckling på Åland. Inte hade funnits någon krisförsamlingslagstiftning, och ändå har församlingarna lyckats samarbeta och till och med utöka sina samarbeten till sammanslagningar.
Nu, det är väl vice lantrådet Harry Jansson från Centern som har drivit den här kriskommunslagsfrågan hårdast.
Så är det ju, men uppenbarligen utan stöd ens i de egna ledarna, så att det är klart att då blir det lite konstigt. Det här,
hur ska man lösa kommunernas framtid om man ser på ekonomin, att de ska klara av servicen?
Landskapet ska se till att landskapsandelarna är tillräckligt stora. Den förra regeringen tog ju bort ungefär 4 miljoner från landskapsandelarna, och det har vi ju ännu inte återställt. Vi har återställt ungefär hälften av det, trots att vi faktiskt lovade att vi skulle återställa de här landskapsandelarna. Och där är ju vi lite besvikna på våra regeringspartners att de inte har gått hela vägen, så att säga. Vi skulle önska att man ska gå hela vägen. Och tittar man på hur kommunerna hur landskapsandelarna har utvecklats, alltså hur kommunernas åtaganden har utvecklats, så har ju inte det här varit i paritet, så att säga. Och samtidigt så låter vi alltså landskapsförvaltningens ekonomi svälla och kostnaderna ökar. Och så svältföder vi kommunerna. Det är ju som att man skapar en situation där kommunerna blir tvungna att höja skatterna åt medborgarna. Och i förlängningen så blir det också det här talet om då att kommunernas existensberättigande finns inte. Det vi ska komma ihåg, om man börjar titta på kostnad per kommuninvånare, så skulle jag säga om man tar Mariehamn och mäter kostnad per kommuninvånare och så tar vi de övriga kommunerna sammanslaget och tar kostnad per kommuninvånare, så kommer man till att de övriga kommunerna så är ju minst lika om inte lite effektivare än vad Mariehamn stad är till exempel. Så man undrar att vad är det för storlek vi ska ha på en kommun? Vad är den perfekta kommunen? Och jag menar att det ska inte vi börja gå in och definiera, och det har visat sig att det är väldigt svårt med de här sammanslagningarna att räkna hem någon nytta. För de här små kommunerna sköts väldigt effektivt. Det som jag tror när det gäller kommunerna är att de mindre kommunerna får problem eller riskerar att få problem med demokratin. Det vill säga man får inte folk till de här olika, till fullmäktige, till nämnder och styrelse och så vidare.
Är det det som kommer att bli droppen?
Jag tror att det är det som kommer att bli den slutliga droppen. Och det här är en utveckling man också har sett i församlingarna, enligt mig i varje fall. Så
annars, att det är det som har drivit att man har slagit ihop församlingar för att få ihop.
Ja, jag tror att det handlar om det, att man har problem att hitta folk som engagerar sig. Att, jag kan inte detalj i de här olika församlingarnas ekonomiska frågor, men flera av dem har ju nog haft ekonomiska resurser. Men jag hiss inte gå längre in på just den frågan.
Mm. Om vi ser obunden samling då som parti, var ska du placera er på partiskalan?
Menar du höger, vänster?
Höger, vänster, mitten, konservativt.
Vi är ju nog, om man tittar till den här profilen som nog har varit på obunden samling ganska länge nu, så är vi ju ett högerparti som är ett konservativt högerparti. Så har vår politik varit. Men det har jag sagt också, att vi kommer att driva ganska tydligt nu när valkampanjen börjar på allvar här i augusti, så kommer vi nog ganska tydligt att koncentrera oss på sakfrågor. Det är olika saker. Sen får man väl säga vad man vill om vi tycker på ett visst sätt. Är det sen höger eller vänster eller upp eller ner eller konservativt eller liberalt? Det är sakfrågan som gäller.
Ja, för obunden samling, ni har ju liksom rent historiemässigt haft högt i tak och brett åt sidorna och lågt. Att det är därför ni är obundna, att man kan ha vilka frågor som helst. Men börjar det synas någon linje? Eller?
Jag skulle säga att börjar du titta på obunden samlingen om åren, så har linjen nog varit ett högerkonservativt parti. Så är det. Det är ju många, både ledamöter och andra politiker, alltså lagtingsledamöter och andra politiker som har sin bakgrund i obunden samling. Och efter ett tag så har de kanske märkt då att den här linjen som ändå har varit den förhärskande linjen, så har inte varit deras linje, och så har de lämnat och gått vidare. Ofta är det ju så med människor som engagerar sig i politiken, att man kanske har en fråga som har väckt ens intresse och som man driver. Men sen märker man att i synnerhet om man kommer in i den här, då ska vi säga landskapspolitiken, men även om man är i kommunalpolitiken, så det är ju många frågor man måste ha ställning till. Och då, när man börjar märka det, så ser man sen att ja, den här linjen som jag från början trodde att var min linje, så kanske inte då passar i det här partiet, och då vandrar man vidare.
Mm. Om vi tittar på ert väljarunderlag, var hittar ni era röster? Är det landsbygd, skärgård, stad?
Nu är det ju stad och landsbygd som är det ställe där vi får röster. Vi har nog minst röster i skärgården när jag har tittat på det där.
Driver ni några skärgårdsfrågor?
Vi driver ju landsbygdsfrågor, och det menar jag sammanfaller också. Det finns ingen motsatsförhållande mellan skärgård och landsbygd. Och, till
Förutom
exempel att,
trafiken.
Jo, men om vi tar då, om vi ser det här med att bibehålla livskraftiga små kommuner, så det är ju ett jätteintresse för skärgården. Tar man bort kommunorganisationerna ute i skärgården, så kan de ju stänga fast och sätta lapp på luckan på det mesta. Jag menar, då har vi inga skola, och hur blir det med åldringsvården och så vidare. Jätteviktiga frågor.
Mm. Och vi har då lagtings- och kommunalval i höst. Om vi tittar på lagtingsvalet, vad har ni för målsättning? Hur många kandidater vill ni ha? Hur många mandat satsar ni på?
No, det är ganska enkelt. 40 och 16, alltså ungefär 40 kandidater och sen 16 mandat.
16 mandat, så ni ska få majoritet.
Mm. Nej, men skämt åsido. Det är så här, jag brukar skoja och säga så här, att lyckas vi bibehålla
4 mandat.
Ja, så kommer jag att vara jättenöjd. Det är så när man har suttit i regering kan det hända att man får lite pisk. Jag hoppas naturligtvis att vi ska få mera än 4 mandat. Och får vi det så har jag sagt att det kommer nog till vara fest minst en vecka efter valet. Så det är väl där som tankarna ligger.
Ni är ju 4 män nu i lagtinget. Har ni någon taktik hur ni ska få till mer jämställd representation?
Nej, inte har vi någon särskild taktik, men så som det ser ut så kommer vi att ha ändå helt hyfsat med kvinnlig representation bland våra väljare, bland våra kandidater. Och det är väl alltid en bra början så att säga.
Mm.
Det har ju visat sig det här med att har du jämställd lista så kan du ändå få en lagtingsgrupp som är 100% av det ena könet ändå. Så att det,
ja, naturligtvis. Ja,
det är väljarna som bestämmer.
Mm. Vi var redan inne på det att du tror att det kan straffa sig att ni har suttit i regeringen. Men finns det något sätt då i kampanjen att på något sätt försöka skaka av sig den där regeringsstämpeln?
Ja, när jag säger så här att man kan få lite... att det kan vara negativt att man har varit med i regeringen. Det är ju en allmän regel, det som man kan säga, ska jag säga, runt om i världen. Men det behöver ju inte vara så. Och jag skulle säga att jag tycker vi har varit ganska tydliga med var vi står. Och att vi i vårt budskap till väljarna så står vi för sånt som väljarna, en ganska stor del av väljarna vill ha. Och många av våra väljare förstår att när vi har varit med i ett regeringssamarbete, så om det är någonting som har varit mindre lyckat, så beror det på, inte enbart på just oss, utan det beror på att man måste kompromissa i ett regeringssamarbete. Och då får man det inte exakt så som man kanske hade fått det om man hade kunnat bestämma helt själv. Och att dels få väljarna att förstå det här. Det är kanske en taktik. En annan taktik eller ett annat sätt att jobba är ju också att de väljare då som inte har varit helt nöjda med den period som har varit, hur regeringen har fungerat och vad man har åstadkommit. Man måste också fundera på hur hade det varit om vi hade haft någon annan sammansättning, och är alternativet bättre eller sämre? Då måste man ju ställa alternativen mot varandra också. Och det tror jag att vi kommer att kunna göra ganska bra här i höst.
Ja, för efter valet då, nu, ni har ju koll på vad de olika partierna står för. Vilka skulle Obunden Samling kunna tänka sig att sitta i regering med igen då, om frågan skulle bli aktuell?
Jag tänker absolut inte i ett sådant här sammanhang säga att vi tänker sitta med någon särskild eller inte sitta med någon särskild. Jag har flera gånger citerat det som Mao påstås ha sagt, det vill säga det spelar ingen roll om katten är vit eller randig, bara den fångar möss. Om vi kan enas om ett regeringsprogram med något parti och vi får fram de frågor vi vill ha och vi lyckas med att skapa ett vettigt regeringsprogram, så då samarbetar vi med vem som helst och tänker absolut inte utestänga någon eller på det sättet sätta någon som favorit på förhand.
Men om man ser på debatten i lagting så känns det ändå som att kanske Socialdemokraterna är de som står längst bort från er. Tror du att även Obunden Samling och Socialdemokraterna skulle kunna skriva ett regeringsprogram ihop?
Jag tror att det skulle kunna vara svårt, men man vet aldrig. Jag tänker inte. Jag har med vissa socialdemokrater så anser att jag har riktigt bra relationer och kan diskutera. Och om man lyckas enas om de viktigaste sakerna så vi sätter inga några stämplar på folk och vi ser inte på förhand att det inte går. Jag tror däremot att sossarna har sagt att det är uteslutet att sitta med oss, men det får stå för dem.
Mm. Ja, jag har inte hört det så här på sistone, kan jag ju säga.
De skriver det i sina medlemsblad, brukar. Jag är ju ivrig läsare av deras prenumeration, av deras olika alster.
Mm. Ja, men det är väl bra att det finns olika åsikter och alternativ. Vi ska se här nu. Ja, de 3 viktigaste frågorna i det här valet för er, vilka är de?
Jag skulle säga så här, på rak arm nu så håller det på att bli så att den viktigaste frågan för oss, det är alltid ekonomin. Ekonomin måste gå ihop och vi måste ha en stabil ekonomi i landskapet och i kommunerna. Det är helt liksom, det är ruta ett. Och det ska vi fortsätta att stå för. Och det, dit hör bland annat att vi ska inte ha någon upplåning i landskapets ekonomi. Det är en viktig fråga, vi ska inte ha lån. Och det betyder också att det ska vara måtta med olika infrastrukturdrömmar och investeringar och annat som det talas om.
Är det skärgårdstrafiken?
Ja, och till exempel det här tunnel till Fögle har ju jag personligen alltid varit skeptisk mot. Vi som parti sa ju inför förra valet, och det här hade varit mycket, ska vi kalla det noise om i efterhand också, men läser man vårt partiprogram inför förra valet så sa vi att en Fögletunnel kan ju byggas om det visar sig att det innebär inbesparingar jämfört med alternativet att fortsätta trafiken så som den ungefär är idag. Och det har ju nu blivit helt klart under den här mandatperioden att Fögletunneln kan inte byggas så att någonting blir billigare. Och jag personligen har alltid sagt, jag var mycket skeptisk att ens gå med i ett val där ett parti skulle stå bakom något sådant här drömprojekt. Så
det är nej till tunnel från er?
Det är det. Jag kan väl säga så här att vi, jag menar, skulle det komma någon ny teknik eller någonting som gör att tunnelbygge skulle vara liksom, vi stänger inte dörrar på det sättet liksom. Kan man visa att man verkligen sparar, men så som det är nu, inte går det att visa att du sparar någonting med en tunnel. Så det är ju, glöm tunneln nu. Och den frågan ska vi absolut inte ha som en valfråga överhuvudtaget. Folk på Åland i gemen, alltså den stora allmänheten, så får ju huvudvärk om vi skulle börja prata om tunnel igen. Så jag hoppas vi inte ska säga det ordet mer i den här intervjun. Men sen, jag hann ju bara in på ekonomin här, det var det ena. Det andra är att skattegränsen, det är en fråga som berör var och en. Och som vi måste få en ordning på den här skattegränsen.
Har du något förslag hur?
Jo, det har jag. Och sen den tredje frågan, som jag tror att kommer att börja segla upp. Så det är miljöfrågor. Det är helt enkelt, dit hör vindkraften. Dit hör också att vi måste få ordning på vårt vatten. I synnerhet det vattnet som vi inte gärna kan skylla på något andra än oss själva när det inte är i skick. Då tänker jag till exempel på dricksvatten och sjöar och inre vikar. Det här tycker jag är viktiga frågor. Och sen så hade du då, ja, vad var din fråga? Nu glömde jag.
Vad var punkt två?
Punkt två var ju det här skattegränsen.
Hur ska man lösa den frågan?
Jo. Vi måste komma ihåg att vi är ju det partiet som nu har dragit igång den här skattegränsdebatten. Det tror jag är ovedersägligt. Vi lever upp den här debatten. Jag gick ut och sa att vi måste titta på att omförhandla det här Ålandsprotokollet, för det leder nu till helt orimliga saker när det leder till en så här hård skattegräns som vi har runt Åland. Omöjliggör landbaserad företagsverksamhet eller försvårar den väsentligt. Det här ledde ju då till att det blev en ganska stor debatt som fortfarande pågår, och vi kan idag säga att till och med att rederierna börjar komma och säga att de är villiga att börja betala och så vidare. Så jag tycker att, utan att nu förhäva mig här eller partiet och framhålla oss som allt för bra, men jag tycker att vi kan få en liten fjäder i hatten för att vi har dragit igång det här. Men när det sen gäller varför skattegränsen har blivit ett så stort problem nu, så är det faktiskt, man kan gå tillbaka och titta på den här specialmomslagen som har stiftats, som gäller Ålands ställning då. Det är alltså en riksdagslag. Den lagen måste vi titta på. Vi måste titta, och vi måste ha en mycket bättre eller förbättrad kommunikation med tullen och finansministeriet, där det är några få personer som har koll på skattegränsens innebörd och innehåll. Och via den kontakten så måste vi skapa förenklingar. Alltså det är sådana praktiska saker som till exempel bara tullens anvisningar och tullens sätt att agera med sitt datasystem som gör att det har blivit värre. Och sådana här saker måste kunna fixas.
Mm.
Att vi kan inte ha bristfälliga datasystem som vi ska sköta den här skattegränsen igenom. Om man börjar datorisera, om man börjar göra det här digitaliserat, så borde det ju bli enklare och inte svårare. Men nu har ju i princip digitaliseringen av den här skattegränsen lett till att det har blivit svårare. Och
så det är någonting som man snabbare kan åtgärda då, och enklare datasystem då, än att börja jobba med lagstiftning?
Absolut, ja. Men även lagstiftning kan vi behöva titta på. Och det sägs till exempel idag, så påstås det att ja, nu är den här gränsen ungefär, den är så enkel den kan vara, annars kommer EU att ha åsikter om hur den här skattegränsen är utformad. Jag är övertygad om att det finns ingen på EU som vet hur den här skattegränsen är utformad i detalj och som kan redogöra för det. Och som har några jättestora synpunkter på om vi förenklar det lite.
Men vill ni ha bort skattegränsen? Ska vi skippa tax-free undantagen?
Det har vi alltid varit väldigt tydliga med, att tax-free är viktigt för Åland. Och vi vill inte ta bort tax-free så här i någon enskild åtgärd. Och vi säger att vi vill inte ställa de här sakerna mot varandra. Men för att få igång debatten och för att folk ska fatta allvaret, så måste vi säga att man måste nog börja väga de här sakerna. Man måste visa de här intressena. Alltså att jo, tax-free är så här viktig för Åland, men hur viktigt är ett fungerande landbaserat näringsliv som kan dra nyttan av ett fritt varuflöde? Hur viktigt är det? Och de här två måste kunna vägas mot varandra. Men vi har aldrig sagt att man ska avskaffa tax-free, och vi inser att tax-free är viktigt för Åland. Men nu så har det bara gått i en riktning när det gäller det landbaserade näringslivet, och det är att det har försvårats och det har försvårats och det har försvårats. Samtidigt har tax-freens betydelse minskat. Och då är vi i den här situationen där vi säger att nu måste det tas krafttag för att förenkla skattegränsen.
Den tredje frågan sa det också var miljö och vårt dricksvatten. Och det är lite oklart för mig var obunden samling står i de frågorna. Hur ser ni på havsbaserad vindkraft till exempel? Då,
vi är nog det partiet som är mest skeptiska till de här planerna på en enorm satsning på havsbaserad vindkraft.
Vilka skäl har ni till det? Är det miljöskäl eller är det?
Det är miljöskäl. Det är också det att vi ser inte den här intäktssidan så tydligt som de andra säger att de ser den. Vi ser däremot ganska stora risker för kostnader, och redan nu håller vi ju på. Nu har det ju kommit en del pengar från EU i samband med det här.
Resiliensmedel efter coronapandemin.
Ja, så man kan ju säga på sätt och vis att vi använder EU-pengar för att utreda den här möjligheten till ett sådant här projekt. Men redan började ju då också anställas tjänstemän, och bland annat till OMHM ska det komma tjänstemän och så vidare. Så vi börjar skapa kostnader för att göra ett projekt som vi egentligen inte vet någonting om ännu. Och det där förhåller vi oss lite skeptiska till. Vi ser att de här projekterna runt om i Östersjön, men även i världen, så det är inga givna framgångssagor. Jag brukar personligen säga att vi är ett parti som gillar företagsamhet. Om folk vill starta företag så har inte vi några särskilda synpunkter på vad de börjar med. Bara det är en laglig verksamhet och de fixar alla sina tillstånd och de står för kostnaderna själva, så är det väl till köra på. Så brukar jag nog säga om vindkraften också. Men det känns här som att den här vindkraftsatsningen är någonting som förutsätter att vi från samhällets sida ska ta ett ganska stort ansvar. Och det ska vi inte göra. Det är industrin själva, det är aktörerna själva som ska betala för allt. Och sen ska de betala arrenden till Åland. Och det ska betalas fastighetsskatter till Åland om det ska bli någonting.
Så att det är liksom hur mycket det kostar samhället Åland för att ens få till stånd någon sorts etablering. Är det det som bekymrar er?
Ja, sen bekymrar det oss också att en stor del av befolkningen förhåller sig skeptiska till att orörda havsområden ska bli fullbelagda med vindmöllor. Och det tycker vi också att man ska ha respekt för.
Men hur ser ni på framtidens energitillgång då? Hur ska man lösa det?
Traditionellt har ju inte framtidens energitillgång varit någonting som vi överhuvudtaget har funderat om på Åland. energifrågorna har i praktiken lösts via Sverige och Finland. Och jag tror att så kommer nog utvecklingen att fortsätta väldigt långt. I Finland har vi just fått det här Olkiluotos tredje reaktor i bruk och personligen tror jag starkt på att kärnkraft är en viktig framtids energikälla. Att sen överhuvudtaget förutspå framtiden när det gäller energiförsörjningen, det är jättesvårt. Jag skulle som politiker inte vilja ge mig in i det. Senast idag läste jag att man i Kina utvecklar nya solceller som skulle bli ännu effektivare och så vidare. Utvecklingen går ju otroligt snabbt framåt. Det man vet är att vi behöver ha energikällor som producerar energi precis hela tiden. Vi kan inte ha energikällor som producerar när det blåser eller när solen skiner. Det funkar inte. Vi måste ha ett grundutbud och det funkar inte med sol och vind, inte just nu.
Mm. Du var också inne på det här med dricksvatten och där erinrar jag mig att i lagtingsdebatten så hade det varit väldigt mycket diskussion kring, just från obunden samlings sida, om de här dricksvattentäkterna. Hur ser ni på deras tillstånd här på Åland?
Ja, det här, om man tittar på de dricksvattentäkter som finns då, så det är Dalkarbyfjärden, eller Dalkarbyträsk och Markusböllefjärden och Långsjön. Och nu är det främst då Markusböllefjärden som man har börjat oroa sig för och där man ser oroväckande tendenser till övergödning, och även Långsjön kan man börja oroa sig för. Vad jag vet så är Dalkarbyfjärden i bäst skick av de här, men den är också minst. Det börjar, tyckte vi då, komma någon form av nästan lite så här vulgär propaganda när det gällde det att de är utdömda, de här sjöarna, och de funkar inte. Om man bara lite kan sin historia så har ju både Långsjön och Markusböllefjärden varit betydligt sämre skick än vad de är idag. Att om man börjar titta, man kan gå in på YouTube och titta på gamla filmer från 80-talet. Och det vidtogs ganska omfattande åtgärder för att försöka få de här sjöarna i skick.
Hur skiljer sig er syn på dricksvattentillgången?
Ja, vi säger att man måste nu vidta ännu hårdare åtgärder och verkligen tillämpa de skyddsbestämmelser som redan finns för till exempel alla de här tre träskarna eller sjöarna. Vattendomstolen på slutet av 80-talet fattade ett beslut om olika skyddsvillkor som vi anser att de här har man ju inte tillämpat tillräckligt hårt. Och vi har faktiskt varit lite kritiska till Ålands vatten, där man som rättighetsinnehavare har haft möjlighet att vara mycket hårdare än vad man har varit i förhållande till de markägare som har marker runt om sjöarna. Alltså där, det finns fastslaget i dom och det finns i olika miljötillståndsbeslut. Finns det fastställt att vad man får och inte får göra i närheten av de här sjöarna? Och det där måste man ju vidhålla. Så vi anser att de här sjöarna, de är inte på något sätt utdömda. Vi ska också titta på andra sjöar när det gäller dricksvattentäkter. Det här avsaltningsanläggningen som börjar föras fram som någon form av fait accompli, eller vad det heter, liksom att vi bara måste ha en avsaltningsanläggning. Det anser vi att det går mot vulgär propaganda och nästan skrämselpropaganda att det är värre än vad det är. Mm. Och det blir en dyr lösning och det är verkligen sista anhalten det. Och vi har mycket vi kan göra med våra sjöar före det.
Okej. Sen har jag tre snabba frågor som vi kan avsluta med. Den första är, vad är det värsta som kan drabba Åland?
Det värsta som kan drabba Åland, ja. Det... Jag skulle ju säga att om man ska ta något så här realistiskt så är det ju krig eller en väsentlig miljökatastrof. Det är ju det värsta man kan tänka sig.
Mm. Hur tar man sig till Kökar år 2040 från fasta Åland?
Man åker nog båt.
Och hur framdrivs den båten?
Det här
Är det el, vätgas, diesel, oj, kärnkraft?
Ja, vet du. Den kan säkert... Den kan framdrivas med ärligt talat. Vilken fråga. Det här, jag tror att den kommer att framdrivas på ett sätt som knappast är fossilbaserat. Jag tror att vi har kommit så långt i varje fall. Men sen vad det är för någonting, så det låter jag vara osagt.
Och tar man sig, eller kommer det vara några ändringar i hamnar och vägbankar och sånt, eller är det liksom enligt nuvarande rutter som man tar sig?
Ut i kökar så tror jag nog att man fortsättningsvis kommer att köra ungefär den rutten som vi har idag. Att jag ser inte liksom, jag brukar skoja och säga att om du tittar på Brände så kör vi ju fortfarande enligt postvägen liksom, som man på i princip på Gustav Vasas tid drog igång, så kortast är kortast.
Mm. Vem tar hand om de äldre år 2040?
Det här, det kommer nog att vara ett liknande upplägg som idag, det vill säga
kommunalt
eller på något sätt ordnat i samhällets regi. Jag har svårt att säga att vi fram till 2040 skulle ändra på någonting så radikalt att jag vet inte sen vad man skulle ta som alternativ då,
privat.
Det här, det är mycket möjligt att den saken har utökats, det är möjligt. Det är möjligt.
Mm. Tusen tack Marcus Måtar för att du kom till den här intervjun.
Tack.
Det här var alltså Obunden samlingspartiordförande som intervjuades i Ålandstidningens serie inför lagtingsvalet i höst. Jag heter Nina Smeds och tack för att ni har lyssnat.